Hej och välkomna till Bokpodden.
Va?
Litteraturens värld.
Nej,
men Amanda, ja. Det är ju fredagspodden. Men vi är på bokmässan.
Alltså vi spelar in livepods. Det är så jag håller på med nu för tiden.
Så att det är fredag idag. Mm. Alla ni som hör det här som har vägarna förbi Götlaborg kan ju gå på livepod imorgon.
Ja. Jättekul.
Superkul. Och därför,
jag är jättenervös, jag vill bara säga det.
Ja, det är jag också. Ja. Jag förtränger det fortfarande.
Jag också.
Ja.
Mm.
Men, och då tänkte vi så här att för att vi överhuvudtaget ska ha någonting kvar att prata i livepodden,
ja,
så gör vi best of podden här.
Det är så vi jobbar.
Vi kände att det liksom, alltså, har man gjort en 340 poddar så kan man ju köra lite best
of. Men jag kände det, för att ibland säger folk så här, men det var så kul när ni pratade om det där och så där, och då är det typ 48 avsnitt sen och så kommer man liksom inte ens ihåg vad det var. Då tänker man att det där var helt kul.
Faktiskt.
Ja.
Ja, men så att nu så är det så att det kommer inte bli många sådana avsnitt. Men vi kommer liksom ändå ha några sådana framöver här nu under hösten. Mm. Beroende på mitt tillstånd och beroende på att vi ligger liksom med ett högt inspelningstryck just nu.
Så, precis. Men njut av det här nu. För jag tror också att det kan vara så att man har glömt på att även ni som har lyssnat på alla har glömt bort.
Exakt. Nej, men och jag tänker också så här, det här blir ju liksom en väldigt ihoptryckt del av allt roligaste.
Jag menar, ni slipper ju det tråkiga. Och exakt, det är där vi inte alltid är bäst. Ni får nu det bästa. Det bästa av fredagspodden.
Hans presenterade sig som Big Rich Dick.
Så jag tar den här tegelstenen för att jag var längst och starkast och kastar. Och hela fönstret bara säger det rasar.
Och min man dör ska heta Big Tits Rich.
Ja, men vi var lite som Spice Girls. Det var det vi var.
Alltså när man ska ha som mest städhjälp, det är egentligen på sommaren.
Ja, men precis, för att här, när man ska vara ledig och ha det jättehärligt, det enda jag gör är städar.
Ja, men jag vet. Men nu har jag också bestämt mig för då att det är så här, för vi har ju ett gäng barn som drar omkring här.
Mm.
Det är de som stökar ner. Utan dem så hade det ju varit liksom, ja, men då hade det varit som att bo på lyxhotell där det var städat hela tiden.
Ja, men jag vet. Och, men jag måste bara säga en sak, Hanna. Jag tänkte på det här igår. Du berättade, och kanske det här var förra sommaren då, i podden, om en krönika som var skriven, jag tror, för jag har väldigt bra minne, av Emma Hamberg.
Mm.
Ja, där de hade kommit fram till att man skulle, men då måste ju barnen vara lite större, kanske inte Fransas 8 månader, att man, alla hjälper till och städar 7 minuter varje dag på landstället.
Ja, men det var en blandning av det, för det här har jag också tänkt på jättemycket. Hennes artikel handlade inte alls om det.
Nej, jag har inte så bra minnen.
Det var att man skulle strunta i dammtussarna och disken och krypa ner till sommarsnoppen.
Just det.
Att liksom bara så här, låta det vara lite disk framme. Och du behöver inte vara dammsuget hela tiden, utan liksom koppla av. Men den andra var ett tips som jag hade fått, att så här, det var en familj, de ställde äggklockan varje morgon och så städade alla i 15 minuter.
Aha, vad har jag fått det här för, med 7 minuter?
Jag vet inte, men det kanske var 7 minuter också. Fast vet du vad det kan vara, Amanda, nu när jag tänker på det?
Jag vet. Knulla 7 minuter.
Om det ändå var ett sånt långt ligga, hade man ju varit glad.
Men det är underbart. Man ställer äggklockan bara. Nu kör vi lite ligg.
7 minuter. Och innan dess så ska det inte gå för någon.
Nej, men Hanna, det först är det förspel, tror jag.
Oj, gud, vad vrålhångel.
Och sen kör man 4 bara pang på.
Roligt. Det här nya äggklockesexet.
Ja, men för då vet man så här. Det är ju liksom bara, barnen kan göra vad som helst i 7 minuter. Jag kan säga till Diana, kan du ta barnen i 7 minuter?
Ja, men alltså det är ju bästa jag någonsin hört. Det finns också väldigt, väldigt många barnprogram på YouTube som är just typ 7 minuter.
Jag vet, eller till och med 10. Det är de ofta, då hinner man sätta dem till rätta, drar av sig kläderna eller bara ankeborg. Kör bara underdelen. Och sen kör man.
Ja, ja, ja. Och är det 10 minuters avsnitt, då hinner man ju också eftersnacka.
Vad tyckte du? Hur var det här?
Pusta ut lite liksom. Men det tror jag också så här. Jag tror så här, om man ställer äggklockan på 7 minuter per dag med sin kille, då tror jag att man kommer ha en sommar som kommer vara så fruktansvärt lycklig.
Knullklockan. Alltså, jag tror att det kan vara räddningen på alla äktenskap.
Ja, men vet du så, när vi har gjort alla våra program, som förresten det första sommarprogrammet har haft premiär den här veckan, då har vi frågar vi mycket så här, hur överlever man småbarnsåren, hur får man kärleken att hålla och så vidare. Så här. Alla kloka människor som har ett långt förhållande, de har bara ett svar på det.
Ligg, ligg, ligg.
Ja, det är bara sexet. Alltså Sofia Wistam till exempel, som kommer med på vårt program, hon har ju bestämt sig för att aldrig säga nej.
Ja, och arga snickaren som är med nästa vecka, han är bara så här, men vad fan, inte hålla på och göra det så jävla komplicerat, bara ligg med varandra.
Man ska krama, så fort man träffar någon då bara ger man dem en jävla björnkrama. Och sen ska det liggas. Alltså man ska ligga hela tiden och bara köra på.
Kommer du ihåg när så? Då reser sig Kirsteigen upp.
Exakt. Jag vill faktiskt tacka dig för en sak runt jul som jag faktiskt tänkte på häromdagen.
Nej.
Ja, men som jag tror inte att du har tänkt på, men det är väldigt liksom, det var så här min, efter min skilsmässa i alla fall, första julen som jag inte skulle ha rosa.
Ja.
Minns du det här?
Ja,
alltså då när det liksom gick upp för mig, för vi hade liksom första julen då när jag hade skilt mig, så delade vi på rosa på samma dag för vi var båda i stan. Andra julen då så hade då Rosas pappa träffat en ny tjej. Och han var så här, jag tar rosa på julen, vi kommer fira den 15 mil från Stockholm och så är det med det. Och först så bara var jag så här, aha, okej, okay, liksom. Det kanske så det ska vara. Och så pratade jag med dig om det. Och så sa du bara så här, nej, ni får ta hälften var av den dagen. Jag bara, men jag har ingen körkort och liksom, hon ska ju då 15 mil dit och så. Och du bara så här, fast det är ingen snack om saken. Vi firar julafton med rosa på morgonen allihopa. Och sen så kör jag dit henne.
Ja.
Och då minns jag hur mysigt det var den där julmorgonen. Och vi delade ut julklappar och vi hade sovit allihopa hemma hos mamma. Och det var så här väldigt mysigt. Och sen så efter lunch där så satte vi oss i bilen och så körde vi liksom på kringelkrokvägar mitt ute i Sverige. Och också så här, jag hade aldrig klarat det att helt, nu blir det lite där, att helt själv lämna mitt barn där på julafton utan dig.
Det är för mycket jul på mig. Men jag kommer ihåg att det var väldigt jobbigt, för det var så, alltså nu gråter jag ju också, det är ju sjukt det här, men det var ju sån symbolik i allt det här, att när vi skulle åka och lämna ditt, alltså jag tror att för alla som skiljer sig, så att inte vara med sina barn på julafton var så det absolut vidrigaste. Liksom du och jag åkte och Rosa, och sen så skulle vi lämna henne till din förra man och hans nya på julafton. Allt det där var skitjobbigt. Och jag kände, jag kommer ihåg att jag kände så här, vilken tur att jag var med här just nu, för att det här var ingen bra. Det här var inte, det här var inget roligt.
Nej, och det var också så här, jag var liksom fortfarande i det där stadiet att det var jag och Rosa, vi var ganska ensamma. De hade fått ett nytt barn och de hade liksom så här fortsatt det där livet liksom så, och vi hade inte, jag hade inte ens hunnit liksom riktigt landat. Så, men också så här, jag minns väl hur jag höll ihop, för jag kunde inte bli ledsen när Rosa var med. Och sen när de hade stängt dörren där till deras härliga jul och vi åkte vidare i den karga vintern, och att jag grät så mycket och var ledsen då.
Mm, det kommer jag ihåg.
Du, och sen åkte vi 4 timmar fel.
Så jag och min kompis Lina som hade det här kaféet hyrde också ut lokalen för frukostar, luncher och middagar. Man kunde abonnera. En dag kommer in en man i kostym. En lång svart man. Han ser ut liksom som vad heter han som springer?
Så fort.
Felf. Nej, det är han som simmar. Nej.
Bolt.
Bolt. Felf. Bolt.
Felf. Bolt. Så vi har lagt med. Han har gått liksom utanför vårt fönster en gång, så vi har faktiskt lagt märke till honom, för han är så otroligt ståtlig och lång. Han kommer in och han frågar om vi kan ha en frukost. Han pratar bara engelska. Om vi kan abonnera, om han kan abonnera här istället för en frukost för ungefär 70 personer. Och vi säger ja. Och sen så tar vi hand och han säger vi bokar ett nytt möte, för då ska vi planera maten och alltihopa. Och det gick så fort va, när han sa sitt namn. Så att jag bara tänkte så här, det är jag som har hört fel. Men så fort han hade gått så frågade Lina, vad hette han? Liksom, hörde jag fel? Och hon höll ju på att skratta ihjäl sig, för att han presenterade sig som Big Rich Dick.
Hette han Big i förnamn och Dick i efternamn och Rich i mellannamn? Eller liksom, hur var det här?
Vet inte. Det var den här mannen i kostym, liksom helt, alltså han skulle ha en företagsfrukost och hette Big Rich Dick. Alltså jag vet inte vad som hände, men han hette det i alla fall.
Men ni tog emot beställningen och bara, ja men på torsdag då har ju Big Rich Dick bokat här och då ska vi göra frukost.
Sen kommer han till nästa möte. Och då sitter vi och planerar exakt vad som ska vara på den här menyn. Och han beskriver den här situationen, alltså det här mötet som ska hända, som väldigt, väldigt allvarligt. Och han vill gärna att vi ska vara propert klädda och så här. Det förstår man, ett stort företag så här. Big Rich Dick går därifrån, än en gång i kostym, den här snygga människan. Så står vi där den där tisdagen på morgonen klockan 9 och ska ta emot alla de här gästerna. Det är bara det att först kommer in en präst.
Aha.
Och säger så här, är ni beredda nu? Och vi undrar, beredda för vad?
Gud.
Ja, nu kommer de allihopa och de är ju väldigt ledsna. In kommer Big Rich Dick i gula kläder helt plötsligt.
Aha.
Och en gul bandana. Och typ ungefär 70 personer som bara gråter.
Men vad har hänt? Vad är det här för tillstånd? Är det liksom en begravning?
Hans fru har begravts precis i kyrkan. Helene.
Nej.
Jo.
Men gud vad sorgligt.
Det var så sorgligt, Hanna. Det här var
Big... Men vadå, hette han Big Rich? Alltså jag fattar ingenting här. Med det här namnet och begravningen och gula kostymen. Alltså vi måste reda ut de här trådarna.
Jag vet att det här är världens konstigaste historia. Men det jag vet efter det som hände var att det var hans frus favoritcafé. Vilket var fantastiskt. Han hade blivit så ledsen. Prästen berättade det här för oss sen. Att han hade liksom... Han hade tappat allt. Det var därför han kallade sig för Big Rich Dick.
Vadå, så han hade gått in i en ny personlighet?
Ja.
Av sorgen?
Av sorgen. Det var därför han hade bandanan och allting.
Om min man dör ska jag heta Big Tits Rich.
Det är så hemskt att man skrattar. Men, ja, men jag gjorde det. För att grejen är, där stod vi helt oförberedda och hade begravningskaffe på vårt café. Förstår du? Vi visste ju inte det. Med Big Rich Dick. Alltså vi hade inte förberett oss överhuvudtaget. Så att vi var ju tvungna att gå in och så här fnissa nervöst ibland på toaletten. För att det var så...
Men ni var ju för unga också för att ta hand om det här. För alltså hade det varit nu om man sa, åh gud, det är en begravning. Alltså då hade ni säkert också ställt massa frågor så att ni hade vetat det här innan.
Anna, helt plötsligt satt jag och tröstade olika människor som jag aldrig hade träffat. Som var helt förstörda över att få vara på hennes finaste plats.
Ja, men gud vad hemskt. Gud vad sorgligt.
Och jag har aldrig sett Big Rich Dick igen. Det var en, inte så nära vän, men en bekant som satt på en tjejmiddag. Och det är en tjej där, de kanske 6 personer. En tjej känner hon inte speciellt väl. Och hon sitter hela middagen och berättar om hur nykär hon är. Och hon och hennes nya kille, de är så förälskade så att det inte är klokt. Och de bara ligger med varandra överallt och det är så underbart. Och till slut då, så är det någon som bara frågar sig, men vad heter han i efternamn? Och då visar det sig att det är hennes man.
Men jag dör, vad jobbigt. Det är den största mardrömmen man kan tänka sig.
Men vet du, de kan, alltså, hon kan inte, fortfarande inte prata om det här idag.
Och vad gjorde hon
de
då?
De skilde sig. Thank God. Men jag, det ätsar sig fast i mig så mycket. Så att även fast inte jag tror att min man skulle vara otrogen mot mig. Så ibland när jag träffar nya tjejer som sitter och berättar liksom, om deras nya killar. Så när jag ska fråga vad killen heter. Så finns det något i mig som är så här. Nej, tänk om jag skulle säga min mans namn.
Men jag var ju alltid, alltså min förra man, jag var alltid lite rädd för det. Alltså det var, fanns alltid något så här, om alltså när någon skulle berätta en historia eller jag skulle säga vad han hette eller om jag sa, vi pratade om honom, de, så här, jag ville alltid säga så här, jag är alltså gift med honom, jättesnabbt, så ingen liksom skulle kunna säga någonting dumt. För jag visste ju att så här, när som helst skulle det kunna komma. Jag var ju faktiskt till och med, precis när vi hade skilt oss, så var jag på en jättestor 30-årsfest där jag hade 30-åringen till bordet och det var jättekul och så vidare. Så inser jag efter ett tag att så här, jag visste inte att jag skulle ha födelsedagsbarnet på bordet, så jag inser efter ett tag att jag måste hålla ett tal. Och jag inser också samtidigt att säkert det är liksom en 5-6 brudar som min förra man då har haft någon form av liksom relation med under eller precis efter vårt äktenskap. Och jag ångrar mig än idag för att jag hejdade mig, men jag var så jäkla sugen på att ställa mig upp och bara kling, kling, kling. Jag har ju bla, bla, bla till bordet och det här var jättekul. Kul att det är en sån härlig fest och kul att se så många som min man har legat med.
Ja, det hade varit underbart. Det är
bara att liksom göra det och döda den där liksom spänningen.
Ja. Du vet, kommer du ihåg den här filmen Alla talar om Grace med Julia Roberts?
Ja.
Hon gör ju det i syjuntan eller så här möte.
Ja, men så jäkla bra.
Ja, se den om
men
ni inte har sett
den. Men
får
man ringa upp den som någon har varit otrogen med?
Ja, egentligen så tror jag att det bara skadar en själv. För att det kommer inte hända så mycket. Det kommer vara så här. Så kommer hon ringa till din man och bara, nu ringde din fru. Åh, och så ska de träffas och kyssas på någon parkeringsplats. Nej, men du vet, det, jag tror inte att det är bra. Däremot så ska man göra något sånt som du gjorde nu, som är lite glory i.
Ja, men det är det man önskar. Jag är ju fortfarande den här jävla subban då som han bedrog mig med och när jag hade min 3-månaders
bebis. Du vet också.
Ja, men hon var på mitt bröllop. Det här är helt sjukt. Hon var på mitt bröllop. Hon var kompis till honom och sen så hade de någon form av relation. Eller form av relation.
Det här kanske är din hämnd, Anna.
Ja, men det här är faktiskt min hämnd. Och då har jag så här, alltså jag hade ju som ett surr någonstans i hjärnan i åratal efter då jag tänkte så här, om jag träffar henne, för jag har fortfarande inte träffat henne efter det, vad ska jag säga då? Och i början så var jag så trasig och liksom arg på det här, så då skulle jag säga hela vin och jag vet inte, så här, kladda ner, man får ju inte så här alla de sakerna. Sen men så kommer man till det här, Hanna, smarta.
Liksom. Ja, men Hanna, om det är så att hon lyssnar här nu, kan du inte säga något ord till henne?
Ja, då skulle jag faktiskt vilja säga att det du gjorde mot mig önskar jag ingen annan kvinna i hela världen. Och det du gjorde mot mig var fruktansvärt, men det du gjorde mot min lilla, lilla bebis, det var ännu värre. För jag minns inte hennes första 6 månader på grund av dig. Nu blir jag ledsen på riktigt.
Nu är det inte bara regn, det är riktiga tårar här i bilen.
Hanna, vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor och inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig. Och det alltså jag känner mig också så här rik, för att det verkligen är så här, då vet jag så här, jag har handlat, det har kommit hem nu, jag har koll på grejerna, det kommer inte bli matsvinn, det är fina recept och allt. Alltså allt, alltså det är en sån njutning för mig, för att jag har haft sån stress runt det här med, men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna, för att när jag ser, först har jag ju, om jag har gått till en butik, sen har jag gått därifrån, sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, det där. Alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och de här lådorna kan man ju också ha som förvaring, eller barnen kan åka någon lådbil med den.
Ja. Nej, men alltså varje gång man packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda, nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Mm. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Nej, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa. Alltså, att det här har kommit till mig nu, Hanna.
Mm.
När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk som då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså så här, det som är, alltså så fort jag läser någonstans så här, what's in your beauty routine? Mm. What's in your life routine? Så här, och så är det någon jättesnygg härlig kvinna man vill vara som.
Mm.
Bara, the secret is matcha.
Mm, det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och så, er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet.
Mm.
Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matcha latte.
Mm.
Men du kan ju också dricka som vanligt matcha te.
Mm.
Eller man kan ju blanda det i smoothies, baka kakor och alltså
ja,
allt.
Alltså. Och så. Vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså det är också så att den, alltså matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna. Mm. Vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge en, liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså det finns hälsoeffekter som man kan se.
Mm.
Finare och mer glowy hy.
Mm.
Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är ju också sån här, det här är svårt att säga, men L-tieninitet.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein, utan det är liksom, men man blir
men det pigg. Är också koffein. Men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt. Och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen.
Ja.
Det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E. Vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter Fredagspodden 20. Med små bokstäver. Och ger er 20% på hela ordern. På Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt.
Jag vet inte varför det har blivit så att det har tagit liksom nästan 2 veckor nu innan det här kunde liksom få komma ut.
Nej, men du måste ju smälta det själv kanske.
Ja, och sen har jag ju bara berättat för några familjemedlemmar, några nära vänner, och nu är det er tur.
Ja, och ni är ju som våra familjemedlemmar också.
Exakt. Men det som hände då på julaftonskvällen var att Bankis friade!
Alltså så skrek jag inte. Vet du hur jag skrek?
Gud. Du fick, jag och Frances fick tinnitus just nu.
Jag skrek så. Kommer du ihåg det?
Vi har ju pratat om det här så fruktansvärt mycket.
Mm. Så mycket att Bankis knappt har velat fria.
Nej, men han säger ju det. Varje gång du och Amanda har liksom hållit på, då har det tagit mig en månad till. Och då kan vi räkna 4 år. Hur många gånger vi har pratat om det här. Men det var ju så att det var ju julaftons, alltså kvällen före julafton, helt enkelt. Jag var ju helt oförberedd den här gången. Även om vi har pratat om det så mycket, så kändes det ju liksom inte som att det var nu det skulle hända liksom.
Du hade ingen aning?
Han var ju för sig så här, det var liksom viktigt för honom att han skulle gå hem och hämta, han skulle hämta någon post och det skulle, alltså han skulle göra en massa konstiga saker. Så var väldigt viktigt när jag var så här, men kan vi inte bara gå på stan tillsammans? Han bara, nej, jag måste göra det här. Alltså han var liksom.
Så nu när du tänker tillbaka, då kan du ändå se tecken på det här, men då förstod du inte.
Nej. Och så hade vi liksom, för grejen var ju det att vi hade ju bestämt att på julafton så skulle vi liksom fira med liksom hans familj och med min familj och alltihopa. Och sen på kvällen så skulle vi öppna liksom en flaska champagne och ge varandra julklappar och sådana saker. Så det var egentligen vårat liksom så här julmoment liksom, där vi skulle göra någonting härligt, bara vi två.
Ja, just det. Det pratade vi om.
Ja. Men så bestämde vi oss för att det var trevligt där på dagen för julafton om vi skulle så här dricka ett glas champagne och äta lite charkisar och liksom sådana saker. Men jag höll på där liksom, jag och Vilma höll på att laga Janssons frestelse och vi skulle göra pepparkaks cheesecake och vi liksom höll på. Jag märkte liksom lite sen nu efter när jag tänkte efter att han tyckte att det var att vi liksom höll på så här länge. Han bara, jag tycker liksom så att vi gör liksom, lägger Vilma och så först och sen äter vi och så här.
Aha, aha.
Så att jag var ju liksom, jag tänkte så här, var liksom, ja men det är klart, men så. Och så här, jag hade inte slagit in julklappar än och så jag var liksom, ja. Han bara, gå nu och lägg Vilma. Jag bara, okej, jag går och lägger Vilma. Så går jag och lägger Vilma och kommer då ut i våran matsal. Och där så var det då, alltså han har dukat upp jättefint och det var också otroligt många ljus.
Ja, men jag såg en bild på Instagram och bara tänkte så här, men herregud, alltså dagen före julafton, ja.
Ja, men det var ju så här helt otroligt. Och också när jag kom in där, jag bara, åh vad fint du har gjort så här. Han bara, nu får du lägga undan din mobiltelefon. Jag bara, nej men jag måste bara ta ett kort i Instagram typ. Alltså så här, verkligen. Jag bara, nu blir det lite vuxen mys. Och tänkte så här, gud, han har verkligen tagit varenda ljus vi har i hela lägenheten och tänt. Men jag tänkte så här, men nu ska jag bara embrace this. Alltså tycka att det är liksom mysigt. Men jag tyckte att det var lite märkligt.
Ja.
Och så var jag också jättehungrig. Alltså vi sätter oss ner då vid bordet. Han har liksom då sagt att jag var tvungen att lägga min mobiltelefon utanför för att jag inte skulle hålla på då med sociala medier. Och så satte vi oss ner där. Och sen så bad han mig liksom så här, gå och hämta vatten och kryddor. Alltså det var olika saker. Jag bara tänkte så här, herregud vad jag ska hålla på och springa här. Men allt var ju för att han liksom inte tyckte att han hade fått upp ringen. Och det var liksom så. Men så ställer han sig upp och så säger han så här, nu tänkte jag att vi ikväll skulle hålla lite jultal. Jag bara, aha. Och han är i och för sig, han älskar ju att hålla tal. Så det är liksom inte, ligger inte utanför hans natur.
Då fattar du fortfarande inte.
Nej, men då tänkte jag så här, nu håller vi lite tal. Han bara, och så gick han liksom runt på och han bara, ja. Och så sa han lite, alltså han var inte så, för hade han bara ställt upp och hållit ett vanligt tal, så här som han kan göra, då hade han varit mycket säkrare. Och här var det liksom så här lite fumligt. Och sen så går han runt och säger massa saker och så gick han liksom ner på knä. Och då sa jag så här, jag bara, fast nu skojar du med mig.
Nej, sa du så?
Ja, men jag trodde att det var ett, alltså, som att liksom vi hade pratat så mycket om det. Men då såg jag ringen. För den liksom, han tog upp den på en gång. Så.
Exakt, så gjorde Alex också.
Så att jag liksom inte skulle missförstå det här. Ja, men så sa han så här, någonting i den här stället. Ja, men han sa, först så sa han lite konstiga saker så här, som han försökt få ihop med julen och det var det. Men sen sa han så här, han bara, ja, du har ju redan gjort mig till världens lyckligaste människa genom att gett mig Vilma. Men om du vill göra mig lika lycklig för resten av mitt liv så undrar jag om du vill lyfta med mig. Och då, alltså, och grejen är att, alltså, jag känner mig själv, nu blir jag tårögd när jag tänker på det eller när jag berättar om det. Men det som har hänt, ofta händer mig, både så här, när jag har fött barn och sådana här saker, så skrattar jag ju alltid väldigt mycket. Och det gjorde jag nu också.
Jag gör det också, men det gör jag. Jag skrattar väldigt mycket när jag blir nervös. Och det var väl det som hände dig också, kanske?
Ja, så att jag skrattade lite och bara så här, ja, det vi, alltså, eller för, jag sa nog inte ja, utan jag bara så här skrattade. Alltså jag fick inte fram någonting. Så. Men då har jag liksom köpt världens finaste ring.
Åh.
Och gjort allt det där. Och jag bara, men när jag bestämde för hemma? Men jag bestämde mig för 2 månader sedan. Det här är typiskt bankis.
Ja.
Men sen så hade han ju egentligen bestämt att han skulle fria på julaftonsmorgonen.
Aha.
Men han mådde så dåligt hela dagen innan. För det blev så nervös. För han hade tänkt att han skulle liksom bli nervös.
Jag tycker också att det var ändå fint att ni fick vara ensamma faktiskt utan barnen i den här lilla stunden.
Ja, och det som faktiskt känns oerhört härligt, det är ju att vi har den här stunden kvällen före julafton för resten av våra liv. Då vi kan ta ett glas champagne och tänka tillbaka.
Det är så mysigt. Nej, men alltså, jag är, undrar om jag är lika glad som du.
Jag tror det. Alltså, vet du vad jag tycker det känns härligt? Om vi ska prata om såna tråkiga saker. Så sist jag var med om det här, då grät ju du på ett helt sjukt sätt.
Ja, men det var ju obehagligt gråt.
Ja, och nu är du lika glad för det, så nu känns det ändå som att det är rätt.
Ja, precis.
Vi kan ju berätta också då att vi berättade ju inte för någon på kvällen, utan vi bara själva firade detta och var så här, alltså, och också efter han hade liksom friat, så då drack vi liksom hetsdrack champagne typ och skrattade och grät, och det blev ganska allvarligt. Det var liksom, alltså, vi är ändå, det är ändå 4 år sedan vi träffades och vi har gjort massa stora saker tillsammans, fått barn och alltihop och så här. Men vi blev lite allvarliga i det här, i att vi skulle liksom bli man och hustru och liksom allt det här. Men sen så väntade vi ju med att berätta förrän vi träffade våra familjer då på självaste julafton.
Ja, det var ju då jag fick skriket.
Exakt.
Och då poppade vi upp en champagne här.
Ja, då blev det fint.
Det var en jättehärlig stund tycker jag. Liksom, för att det, det var så här julafton och allt vad det nu är. Och så bara kom det här och störde så här helt perfekt i det här. Så vi bara fick fokus på det här istället en stund. Jag tycker det var väldigt, väldigt härligt. Men jag måste bara säga det att alltså, nu är inte det här med bröllop och frieri. Det är inte hela världen och det är inte det som egentligen betyder så mycket i livet egentligen. Men jag upplever ofta, för det upplevde jag med mig själv också, att det betyder mer än vad man tror. För när jag tittar på dig och Bankis idag, han går runt och är stolt på ett vis som jag inte har sett honom på förut på 4 år. Men jag ser jättemycket så här glädje i honom. Jag såg det här på julafton och alltså det är verkligen mysigt, plus att jag känner också att gud, att vi ska bli släkt på riktigt. Alltså det är så här, det är någon annan som alltså allt det här har man känt själv innan också. Men nu är det så här på riktigt. Jag tycker det känns så mysigt och jag tycker du känns så glad och alltså det är faktiskt en massa glädje som tillkommer med det här.
Men du och dina tjejkompisar, ni hade ju en klubb som ni kallar för muffisarna eller
något. Fan kan du ta upp det här?
Jag tycker att det är så härligt, för fortfarande så är det så här. Jag var ju lite äldre än er och bara så här, tittade på er så här, på ett gulligt sätt. Men fortfarande så är ni ett tajt gäng på det sättet. Nu har ju ni barn och det har hänt massa saker och så här. Men varje så här, bröllop som man går på eller varje sammankomst, ja men då snackas det om mufflisarna igen. Men, och det är väl ett så här, slangord för muttisarna.
Ja men jag alltså, vet.
Kan du inte berätta lite om mufflisarna?
Jo, det kan jag verkligen göra. Mufflisarna var ett gäng som startade.
Som en klubb liksom.
Det var en klubb. Och det var hårda inträdesprov. Alltså, det var ju ingen som ville vara med såklart. Men vi ändå tyckte om att liksom sitta och tänka på hur fruktansvärt det skulle vara att få gå igenom det inträdesprovet. Om man nu skulle
om
vilja...
Om vi bara backar tillbaka där, hur gamla var ni?
Men vi var 15-16 men höll på i alldeles för gammal ålder.
Ja, ni är 30
nu. Ja, men alltså, vi håller fortfarande på med det. Och vi var liksom, vi hade alla tubtoppar.
Hur många var ni?
5. Mm. 6 var vi, 6. Alla tubtoppar. Vi tyckte att vi var väldigt duktiga på att dricka shots.
Men ni hade ju också, ni hade ju en egen stil.
Ja, det hade vi.
Ja, ett eget sätt att festa på. Och om ni hade varit i dags datum, alltså 15 år eller 16 eller ja, så, då hade ju ni varit liksom Kissy och Pau. Då,
ja, men gud, alltså Värmland Forever, vad nu heter, gå och lägg sig. Det hade ju varit... Alltså,
det hade hetat mufflisarna.se och det hade alla bloggat.
Men mufflisarna hade haft ett eget tv-program på TV11 eller något där, istället för Big Brother. Det var fantastiskt.
Men och hur var de här tuffa inträdesproven och vad var det liksom för regler för att vara med i den här klubben?
Man skulle kunna äta enorma mängder, för det gjorde vi. Och dricka enorma mängder och röka. Och man skulle kunna liksom... Alltså vi var... Vi var ju liksom Spice Girls. Det var ju det vi var.
Ja, där kom det.
Vi liksom vi var tuffa tjejer. Ingen satt sig på oss. Så var det bara.
Förutom att alla de här sakerna kan låta lite töntigt idag, så är det ju ändå så att en sån liten klubb kan ju göra en så oerhört stark och vara så himla
väldigt
bra för självförtroendet.
Stark. Det är det man alla människor har ju problem att liksom hitta sin identitet i den åldern. Och det kan ju lätt hända då att man väljer fel saker bara för att få vara med någonstans. Så att det är väl också så här, uppmuntra ens barn, eller om man nu är så, alltså man kan vara ju gammal som, alltså fortfarande tycker jag att hitta sin identitet i vänskapskretsar, alltså hitta på klubbar och så här, det är ju kanske skittöntigt men ganska bra tror jag.
Ja, men för jag har ju ett liksom tjejkompisgäng. Jag kommer ihåg det någon gång när Alex höll tal på någon födelsedag som jag hade. Och han var så här, men jag har ju känt dig ett tag och så. Han bara, men när jag verkligen såg din identitet eller vem du var, det var när vi var en helg på Gotland och så dök alla mina tjejkompisar upp. Och hur de var så här, olika fåglar, för de är ganska olika med tjejkompisar.
Jag älskar att se dina tjejkompisar. För det är verkligen, om man tar mina tjejkompisar, tyvärr, vi har samma hårfärg, samma väska. Alltså vi är rätt tråkiga på den punkten.
Mufflisarna.
Men dina tjejkompisar är helt fantastiska i deras liksom... ja men de är verkligen...
Ja, men de är ett gäng udda fåglar, men jag tror att det är så här, för att jag har alltid skapat mitt eget gäng, och jag har plockat, ytligt, men mina tjejkompisar har kommit från alla håll och kanter, och det de har haft mycket gemensamt, eller den enda saken som har varit gemensamt, har varit jag. Så jag har liksom sammanfört, men jag har ju alltid varit en sån, om man då ska prata om liksom så här, vem är man i kompisgänget. Ja. Och jag har ju varit en sammankallande, den som alla har...
Det är ju det vi i familjen också.
Ja, det är en del...
Syran Hanna, tror jag, som...
Precis, det är en del av min personlighet, eller man ska säga. Och sen så var det så att jag hade ju min lägenhet som jag bodde i på Valhallavägen, som kallades för Heartbreak Hotel. Och där har alla bott mer eller mindre under en period i sitt liv. Jag bodde där i 10 år. Och alltså, jag är fortfarande ledsen att jag inte tog kort på alla människor som gick in och ut ur den lägenheten.
Ja, men också på alla vrår och vinklar i lägenheten, för jag kan sakna den.
Ja, men jag kan också sakna den. Och det var ju så här, Saga sov på någon soffa och liksom så här, någon annan sov där, du sov skamfötter för mig i sängen, och det var liksom så, ja. Så det var ju verkligen så här, men bland mina tjejkompisar så är alla ganska olika. Men det som jag tycker är viktigt när det gäller ens tjejkompisar, det är ju att ens tjejkompisar, de fyller ju olika funktioner. Mm. Om man ska vara liksom så här helt rent krass. Och någonstans är det så här, precis som ens partner eller ens familjemedlemmar och så kan ju ingen vara allt. Utan om man ska tro att någon ska kunna vara allt, då blir man ju bara besviken. Det handlar ju bara om så här, ju högre förväntningar man har, desto större blir besvikelsen för att inte folk uppfyller det här.
Så någonstans så vet ju jag så här, hitta sin grej med varje kompis.
Ja. Och sen så de andra sakerna som man kanske irriterar sig på, eller lite svagare saker för en själv och så vidare, så här, de tycker jag att man inte ska liksom lägga så mycket fokus på. För då kan man ju bli galen på vilken människa som helst, om det så här, någon ska vara perfekt.
Ja, och jag tror också att det är viktigt för ens relation med ens partner. Att, alltså, jag menar, man vill att han ska vara allt. Och det kan han ju vara ibland. Men om han brister så är det väldigt viktigt att så här, kunna tänka så att det här, just det här kanske inte han är så bra på. Jag struntar i det och så tar jag det med mina tjejkompisar istället.
Ja, jag har ju haft killar som har varit livrädda för mina tjejkompisar. Och jag vet också, som så här, Sagas förra kille, han var så rädd för när vi umgicks. För att han visste ju också, eller min förra man framförallt, att så här, när jag umgicks med mina tjejkompisar så kanske jag skulle komma därifrån med och säga jag vill skilja mig.
Ja,
eller jag vill göra det här. Eller så här. Då hade jag kunnat bli starkt av någonting som är så här bra. Nu måste jag öppna dörren så vi får in lite luft här.
Flytta ihop och sådär, det är ju någon... Det var ju ett ganska genomgående tema i podcasten. Så här, och du och Amanda, ni flyttade i princip ihop direkt efter att ni hade träffats, efter någon dejt bara, eller hur?
Mm, ja, det gjorde vi. Och jag var ju van vid att ha ett förhållande där man helt enkelt inte skulle störa varandra på morgonen. Och jag är också uppvuxen så att tassa runt mammas... runt mammas säng för att hon sov. Så att när jag då men jag uppfattade det som att jag inte ska störa henne, så jag försvann, tassade därifrån. Det var tydligen en dödssynd. Och sen fick jag då veta att när man är ihop med Amanda Widell, då äter man flera timmar långa frukostar i sängen. Och det var helt nytt för mig. Jag visste inte att det gick till så. Men det handlar alltså inte alls om att man ligger där i 10 minuter, utan man ligger där i timmar på helgerna. Och man läser en tidning och man pratar och man smular i sängen och så där. Och det för mig, det är helt främmande. Så att jag liksom fick finna mig i det här då, att ligga där timme ut och timme in och se hur dagen utanför, att allting bara försvann till förmån för den här frukosten. Och jag är fortfarande lite frågande, för att jag är inte lika förtjust i det som Amanda. Men det handlar ju om att kompromissa. Så nu ligger jag där i sängen ibland och väntar på att få komma upp, kan man säga. Och du då, vad var den största krocken för er?
Men jag hade inte bott ihop med så mycket tjejer innan Hanna, så att jag hade ju inga sådana här rutiner. Jag visste inte riktigt hur det skulle funka på samma sätt. Som sagt, det var väl det generella, att få det dagliga lunken, tycker jag, att funka. Men det blir ju liksom lite roligare. Jag var väldigt orolig innan vi flyttade ihop hur det skulle gå med sina egen tid, om man får säga så, som man var väldigt, väldigt van vid, att man hade sin egen tid där man satt framför tvn, man satt framför datorn, man satt och läste, man gjorde olika saker och ting. Men efter att man har bott ihop i typ 2 veckor då blir det precis tvärtom. Då blir man sällskapssjuk. Så fort man får den här egna tiden så blir man rastlös och vet inte vad man ska göra. Så det gick ju väldigt snabbt att komma över det, tycker jag.
Jag minns en gång när vi hade typ varit ihop i 2 veckor. Och då hade jag så lust att gå och basta.
2 veckor?
Ja, ja, det här är alltså alldeles början. Mm. Och då hade jag så lust att gå och basta. Och då hade jag ett kort på ett bad nere på stan. Och då sa jag till henne, nu bara chillar jag snabbt in och tar en bastu. Och sen så kommer jag tillbaka. Och då blev hon så kränkt. Därför att hon uppfattade det som att jag hade valt någonting annat före henne. Och hon trodde då att då kan inte han vara kär i mig. För att om han väljer bastu före mig, då är han inte kär. Och det här nämner jag därför att det berättar lite om vilken jävla svår grej det är att vara ihop med en videlska. För att Hanna är också sån. Hon har extrema krav på kärleken ju. Mm. Och man måste liksom så här stå upp för den och kämpa för den varje dag. Så om man släpper garden lite, om jag skiter i Amanda en dag, då är det går inte. Men det kan man inte göra. Och jag håller också med om det. Jag tycker att när man har så härliga tjejer som vi gör, då måste man kämpa som ett svin för att behålla dem. Det måste man göra. Så att jag har ju då lärt mig den hårda vägen att man måste liksom så här, man måste stå på tå varje dag för att få det här att fungera.
Apropå att bli dumpad. Saga då, min äldsta och bästa vän. Hon, det var på den tiden hon bodde på Söder och hela hennes lägenhet luktade rökelse och hon var bara ihop med så svåra södermän.
Hon var ju så snygg också.
Ja, så snygg. Så snygg. Och då hade hon varit ihop med en sån här ytterligare svår söderman som bara spelade piano och var liksom någon otrolig, så här, som jag aldrig vågade prata med för att jag var så här 16 och liksom så här, var kär i så här konstiga...
Vuxen.
Ja, jag var vuxen, just det. Vuxen. 16. Ja. I vilket fall som helst, Saga var ju den här tjejen som var så här svår och snygg och oåtkomlig och som aldrig någon skulle dumpa. Men så får jag det här samtalet när ens bästa kompis ringer och hjärtat har gått i 1000 bitar. Mm. Hon var så ledsen och hon var så här, nej men nu har han gjort slut med mig och nu är han på dejt med den här nya tjejen som han gjort slut med mig för, bla 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 bla. Så och så som en sann vän så säger jag, men Saga, vad vill du att jag ska göra? Hon bara, men så här, vad önskar du? Liksom, om du fick önska allt liksom, hela världen. Hon bara, men jag skulle vilja ta en tegelsten och kasta in genom hans fönsterruta. Och jag tänkte så här, ja men då får vi väl göra det. Och det var så här konstigt, för jag bodde i någon form av så här cocktaillägenhet och hade en hylla som var upphallad på tegelstenar. Mycket snyggt, det var ett fashiongrepp som verkligen man vill ta med sig.
90-talet.
Så jag tog den här, en av de här jättetunga tegelstenarna, åkte hem till Saga och så skrev vi med stor svart text här, krossar du mitt så krossar jag ditt. Och så var det så att han bodde på första våningen, så vi stod där utanför. Jag minns det var liksom en bit upp och jag hade någon bild av att det skulle så här, kasta den här tegelstenen och så skulle det bli ett hål. Alltså så här, så man tänker sig. Och det var också iskallt, det var liksom så här isgator.
Som en kalankafilm.
Ja, men som en kalankafilm. I vilket fall som helst, vi bara tittar på varandra som såna här liksom själssvurna systrar. Och så bara, nu gör vi det. Så jag tar den här tegelstenen för att jag var längst och starkast och kastar. Och hela fönstret bara, säger det. Det rasar. Alltså det är verkligen som att en bomb har slängts in i det här fönstret. Och sen så sprang vi därifrån. Jag minns också hur vi typ ramlade och halkade. Och vi sprang nästan från Söder till Stureplan. Gick in på en bar där och beställde, vilket man kunde göra då på 90-talet, en pitcher, en stor kanna med öl. Och så drack vi den. Sen gick vi hem. Sen...
Gud, vilken underbar historia.
Ja, men det är fantastiskt. Men sen började ångesten. Aha. Alltså så här, satt han där, fick han den i huvudet. Har vi begått ett mord nu? Alltså så här, konsekvenserna. Det var ju det att så här, vi var så unga och man hade inte riktigt konsekvenstänkande. Men Saga säger det att hon och den här killen, de är jättebra kompisar. Och hade inte vi kastat tegelstenen, hade de aldrig kunnat vända det här till att bli en bra relation.
Hämnd är ju det bästa som finns.
Absolut.
Och även om man inte hämnas så ska man tänka de fula tankarna. Man ska tänka allt ont om denna människa som har gjort en så illa, så länge det bara går, tills man kan släppa det. För då vet man att man är frisk.
Jag pratade faktiskt med en psykolog om det här en gång, så var jag så här, men liksom, om man har en jätteledsen kompis, får man hämnas då? Om liksom hon bara vill klippa sönder alla hans kläder, vad ska man göra då? Då sa den här psykologen så här, ge henne en väldigt bra sax.
Mm. Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människoöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn, bara på Storytel.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Jag har spottat killar i ansiktet. Jag har klippt sönder deras kläder. Jag har hällt öl över dem framför publik. Och... alltså, man ska bara förnedra dem så mycket det bara går. Jag... för ens egen skull, för de klarar sig ändå.
Jag var ihop med en kille och så gjorde han slut med mig. Så var jag så jäkla arg på honom. Han var DJ på ett ställe. Då tog jag alla hans Paul & Friends-kläder. Vi pratar 90-tal igen här. Som var dyra kläder på den tiden som alla skulle ha. Och så klippte jag tror även Saga var med den här gången. Vi klippte sönder och så gjorde vi mössor och benvarmar och så av alla hans grejer. Och så gick vi på fest där han spelade skivor.
Och det passade alltså utmärkt med grunge-modet som var då.
Så där stod han och helt plötsligt fattade att vi hade alla hans kläder på oss i nya former liksom.
Ja, jag älskar det. Det var väl härligt med Best of.
Ja, men det är skojigt på något sätt. Det är som man går längs livet.
Memory lane. Ja. En fin liten väg.
En fin liten väg. Ibland så tänker jag faktiskt på det när man har gjort så många poddar att det kommer komma en dag när Rosa och Vilma och Charlie och Frances och hela det här gänget som vi håller på att driva upp kommer tycka att det är väldigt kul att lyssna på.
Tror du det?
Ja, men typ när de är så 20
plus. Jo, jag vet, de måste typ bli lite äldre, för att jag tror att
de bara, hur det kan vara man det här. Vi har ju bara rymd. Alltså det kommer ju vara så här stenplattorna för oss.
De bara, jag har fått tag på en sån här manik så man kan liksom lyssna på mammas och mammas poddar.
Ja, exakt. Nej, men förstår vad jag menar, att det är ändå som liksom, det måste man ändå säga att när man gör den här podden vecka ut och vecka in så blir det som ett dagboks, eller vad ska man säga, ett livsverk. Exakt, vad jag tänkte. Nej, jag tänkte mer på att, men det är inte så ofta man liksom hela tiden reflekterar över vart man är och hur man mår.
Nej,
och tack. På det sättet.
Och vet ni vad, jag tycker att ni ska vara jätteglada att ni inte gör det.
Ja.
På samma sätt, för det är rätt jobbigt ibland.
Ibland är det jobbigt, men också väldigt kul.
Det är det bästa vi vet. Ja. Men jag bara menar att det krävs ju två väldigt jobbiga människor.
Exakt.
För att kunna göra det här.
Med jobbiga liv.
Jag menar
det. Jag tror egentligen inte att våra liv är så jobbiga. Det är bara vi som jobbar.
Ja, kolla hur jobbiga vi är nu. Vi bara sitter och samtalar
om inget. Prata om det.
Herregud, det är fredag och ni ska ha en underbar kväll och dag och helg och vecka. Ja. Och
laga massa mat, drick massa vin eller inte, eller vad ni nu vill. Mm. Och bara ha det urhärligt. Så hörs vi nästa vecka. Och då är det livepodd direkt från bokmässan.
Ja. Och så måste jag ju bara påminna om att det är premiär av vårt program Ett härligare liv på tisdag. Och då sätter ni inte på era tv-apparater. Nej, ni går in på svtflow.se. Och så finns det där. Ett härligare liv. Hoppas att ni kommer titta. Vi skulle bli så glada då. Hej då på er.
Puss och kram.